Hörrni, vi ska ta och starta den här gudstjänsten. Välkomna kära församling till att fira tredje advent är det. Vi kommer fira nattvard idag också, så att vi har att se fram emot det också. Och det är Frans du predikar. Jättebra. Det ser vi också fram emot. Hörrni, jag tänkte på en väldigt känd vers. Johannes 3:16, den känner vi igen allihopa. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son. För att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och den säger så enormt mycket den här versen. Man brukar ju kalla den för lilla Bibeln. Ty så älskade Gud världen. Det börjar med kärlek. Det var ingen som, eller Jesus var inte tvungen att komma ner till jorden för att dö på ett kors. Men det var hans mission. Han valde att göra det för vår skull. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Att ge, och det är det vi går in i nu, att ge givandets högtid mer än något annat. För vi tänker på vad Gud har gjort i Jesus Kristus. Att han har gett oss Jesus, liksom. Att han kom hit för att dö på ett kors. Och det låter lite allvarsamt när man säger så. Att Jesus, han föddes för att dö. Men det är ju faktiskt så. Först och främst så kom han ner hit för att dö på ett kors. För att sona våra synder. Och det är en stor gåva. Och Bibeln beskriver det som en oerhörd gåva. Det är något väldigt, väldigt stort. Ja, då ska vi se lite information här då. Då är det ju nästa gudstjänst är på tisdagen, annan dagen. Skulle jag rapportera om. Och sen så är det ju en nyårsfest också som ligger framför. Och det är väldigt viktigt att man anmäler sig i tid till den. Så, och när är det? När är det den deadlinen? Jo, det är så snart som möjligt fick jag reda på här. Så snart som möjligt, så om ni vill vara med på den här nyårsfesten då, så varsågoda och anmäla er. Vi ska lägga den här gudstjänsten i Guds händer också. Tack Herre Jesus för att vi får komma inför ditt ansikte Herre just nu Herre. Tack Herre för att vi får Herre tänka på att du kom hit till jorden Herre, att du föddes in Herre. För att möta alla de olika saker som vi som människor möter Herre Jesus. Och ingen kan liksom komma och säga att ja, du vet inte hur det är att vara människa Herre. Utan Jesus, du vet fullt ut hur det är att vara människa. Du är Guds son, men du är också människosonen Herre. Som kom Herre för att möta olika saker Herre. Och du gick omkring här, Herre Jesus, du botade människor, Herre, du lyfte människor, Herre, ur synd och skam, Herre Jesus. Och vi bara tackar dig, Herre. Tack för den här oerhörda gåvan, Herre, som vi har fått ta del av, Herre. Och hjälp oss att bara stilla våra hjärtan, Herre Jesus. Och tänka på att det här är en gåva att du kom, Herre. Det är liksom ingenting vi har förtjänat, Herre Jesus, utan du kom för att rädda oss, Herre Jesus. I Jesu namn. Amen. Ja.
Så. Frans Kempe heter jag. Jobbar som pastor i församlingen. Och jag tänker predikan utifrån Jesaja 9. Vers 2-7 helt enkelt. Jag kommer att teman här ett ljus i mörker. Men innan jag börjar gå in på det tänker jag ha lite reflektioner kring ljus. För att ta lite tre aspekter som man kan se kring det här. Det första är ju att det är väldigt stämningshöjande. Vi köpte en plastgran för några år sedan. Men så är det lite dyrare med såna LED-lampor som man bara sätter upp. Och så lyser det överallt. Och så fort man får upp julgranen. Det blir som en stämningshöjande funktion i vardagsrummet. Man kan sitta i soffan bara och njuta. Släckt över allt annat, men det kommer ljus från julgranen. Man kan få den här stämningen som kommer in. Och det är samma sak när vi tänder adventsljusen. Jag vet inte hur det är, men vi brukar alltid tända det på söndag morgon. Och min fru Kristina brister allt ut i sång. De här adventssångerna och nu tänds det tredje ljuset. Och, ja. Det är som en stämningshöjande funktion som ja, sprider glädje helt enkelt. En annan sak som ljus gör är att det kan uppenbara saker. Jag vet inte hur det är hos er, men det kan finnas saker under vår soffa ibland. Av en konstig anledning så kommer saker bara dit under. Så här. Ibland så hittar vi nappar. Så här. Den bara råkade flyga under där, säger min son. Hej. Här kommer han som på beställning här. Så. Men i alla fall så, ibland när vi ska städa under eller vi saknar någonting, så brukar vi kolla under soffan. Och han brukar då låna en av våra ficklampor och så lägga sig och sen kolla, spana in där om man når den då. Sen hämtar han skohornet och försöker få fram den. Och om han inte lyckas får jag göra det då. Och det är en sak när man kommer dit under och börjar se saker. Så det är inte bara saker man har saknat just då. Det är allt annat också som ligger där. Så här, saker man inte ibland vill ta itu med helt enkelt. Så här. Jag vet inte om ni känner igen det, men så kan det vara ibland i alla fall. Och det, om vi tar till tredje aspekten, så att ljus kan också vara lite förtärande. Man måste ta itu med saker och ting när ljuset visar någonting. Och det är frågan, orkar man eller vill man? Men om vi pratar om Guds ljus så är det samma sak, att Gud kan visa saker i våra liv. Vill vi ta itu med dem? Eller inte? Så. Men i alla fall så, den tredje aspekten är att det är förtärande. Jag hade en liten spännande episod när jag var ung, kan man säga. Jag vet inte hur gammal jag var. När jag växte upp så hade vi alltid valborgsfirande några hundra meter nedanför där vi bodde. En stor brasa och vi hade så smällare. Nu vet jag inte om man får använda smällare längre, men vi kastade smällare på varandra och det var vilt. Så här. Och vad som hände var att dagen efter så var man tvungen att hitta de här smällarna som var över då. Så jag och min granne och de som var där, och vi gick och letade smällare runt i överallt där. Och det året ni var där så var det inte så mycket snö, men så gräset var framme. Och vi lyckades tända eld på gräset. Jag vet inte om ni har lyckats göra det någon gång. Men det var en åker fullt med gräs. Och vi var ju unga, så sen började det ta sig. Och till slut sprang vi runt med våra jackor och försökte släcka elden. Och det komiska var alltså att mina föräldrar, min mamma såg att vi gjorde det. Och skrattade bara i köksfönstret. Så här. Men vi lyckades i alla fall släcka de här elden som hade spridit sig. Jag vet inte hur mycket det var i och med att vi var mindre då. Så man har olika perspektiv. Och den här jackan jag hade då, jag vet inte vad som hände med den. Och min mamma bara kastade den helt enkelt. För den var ju full med röklukt och den var jag. Det var sånt där. Men så är det ju ibland med ljus, att ibland kan det bli för mycket. Där då. Jag tänker vi ska ha lite grann om, börja lite grann också Jesaja, vad det innebär. I alla fall, han fungerade profet i ungefär 50 år i judariket, cirka 740-680 före Kristus. Och en sak han var med om, och han fungerade som profet under en tid, var när det assyriska riket erövrade Israel. Efter kung Salomo så hade ju delades riket i två. Den översta delen var Israel och den understa var Juda. Så han var med under den tiden när till slut så kom de och erövrade och egentligen förde bort hela det folket och ödelade stora delar av det riket, den platsen då. Deras bröder, systrar, förde bort den. Så man kan ju tänka sig också den, att vara med i en sån traumatisk tid. Och han tjänade som Guds utsänd och berättade budskap och varför det hände. Och budskap om att någonting bättre kommer. Och en sak han är känd över det att han har gjort många messianska profetior. När man läser det gamla testamentet, speciellt profeterna, så är det ju ofta så att många profetiorna har gått i fullbordan. De finns med i Bibeln därför att det har hänt någonting som han har uttalat över. Och det står med därför att det där har hänt. Men det kan också vara så att en del av de här profetiorna är saker som berör Jesus. Och vi kommer gå läsa snart det här och ni kommer känna igen de här texterna. För det är texter vi läser vid jul. Så det, han 600 år före Jesus föddes profeterade över att det kommer någonting mer. En messias. En person som kommer att ta bort allt det jobbiga och göra någonting nytt. Profetior i Gamla testamentet kan också vara så att det är någonting som sker flera gånger, kan man säga. En profetia kan gå i fullbordan flera gånger. Och sen kan det också vara något som pratar också om en tidslös sanning om vem Gud är. Som vi läser en del texter så är det samma budskap idag som det var igår. För det pratar om vem Gud är. Och han är oföränderlig. Sen en sak när man läser också Bibeln är att Gud kan använda den och tala till dig och mig utifrån, helt utifrån sammanhang. Han kan ta en vers och det kan få betyda någonting för dig. Man behöver inte kanske göra en lära av det, men det kan få en betydelse. Så Gud kan tala till oss genom sitt ord för att vi behöver det just nu idag. Så vi ska börja till nästa direkt in i texten, kan man säga. Jesaja 9:2. Innan vi läser det ska jag bara läsa första versen. Jag har den inte uppe på text här. Men den är inte lika känd. Så är det Jesaja 9:1. Men det ska inte vara nattsvart mörker där nu ångest nu råder. Förr i tiden lät han Zebulons och Naftalis land vara föraktat. Men i kommande dagar ska han ge ära åt trakten längs havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hedna folkets Galileen. Den här texten, kanske lite många namn, här rör till egentligen vad det syriska riket gjorde när de förde bort Israel. Den pekar på de här platserna som de, ja, blir mycket förstörelse helt enkelt. Och säger att en gång har det här hänt att den här platsen blev ödelagd. Men det kommer någonting mer. Någonting bättre. Även för det här landet. Och sen kommer den in i den här messianska profetian om Jesus. Messias som är på gång. Det folk som vandrar i mörket ska se stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Jag tror de flesta av er har hört den här versen många gånger. Och du tänker att man, om man tänker på vad som har hänt och man ser att Israels land där har blivit förstört, och då sitter de i judafolket och kanske är rädda också vad som komma skall. Vad händer? Vad ska vi göra? Kommer det hända likadant för oss? Och det är ett mörker som råder kanske både för dem som är bortförda och de som är kvar. Och då säger han att ja, men det här är inte hela. Det kommer någonting. Att de folk som vandrar i mörker, ni som inte har det så bra, ni som inte är perfekt, så kommer ett ljus. Över de som bor i dödsskuggans land, rädda för mörk döden, ska ljuset stråla fram. Och vi kan ju säga att det här handlar om Jesus. Det kommer ett stort ljus. Och det har kommit. Som strålar. Som vi alla som vandrar i mörker kan se fram emot. Det finns något ljust där. Alla som kämpar på olika sätt, så finns ljuset där. Det är det. Och om man kollar in till historiskt sett så gav det här tröst för de som var där. Att det kommer någonting. Det kommer inte vara lika svart som det är just nu. Det kommer någonting bättre. Det kommer någonting mer. Och så är också för våra liv. När vi på olika sätt kämpar med saker. Ibland kan det vara mörkt. Men vi vet också att det kommer någonting ljust. Och för oss som kristna vet vi att det här ljuset kommer att... Ja, vi har ett hopp som väntar oss i evigheten. Som gör att inte ens döden känns mörk. För det är också seger mitt i alltihop. Och det är bara Gud som kan göra så. Var är du död? Jag har brutit udden. Vi kan ta nästa bild. Du förökade folk som inte gett stor glädje. Det ska glädjas inför det som man gläds under skördetiden. Som man jublar när man delar byte. Här är ett löfte om välsignelse. När man kollar direkt på förökelse och att det blir större, så handlar det om att Gud välsigna det som har varit dött, det som har gått dåligt. Att vi ska kunna glädjas som den där skördetiden när det flödar över överallt. När man jublar. Att det kommer någonting, när inte man är kvar i det här mörkret, men det kommer någonting mer. Gud kommer välsigna. Kommer föröka, ge mera någonting. Om man pratar om Guds välsignelse, att Gud vill välsigna oss, så handlar det om att Gud vill att vi ska lyckas väl i livets alla områden. Och oavsett var du befinner dig, var du kommer ifrån, var det är, att följa Jesus, att följa Jesus, innebär att också att du kanske kommer att lyckas. Det innebär inte att allting kommer att vara lätt, helt enkelt. Vi lever i en värld som är fallen. Det kommer att vara svårigheter. Men det är någonting vi kan se fram emot också. Att våran glädje kan sprida sig över. Det är ungefär som om vi planterar ett träd. Till slut kommer bära frukt. Mycket mer frukt än vi kan hålla oss. Och spridas över och spridas överallt. Sen kommer nytt träd av de här frukterna som faller. Och som man säger, du förökar. Och någonting att också Gud gör i ditt liv. Gud kan istället för att fylla med mörker, fylla med glädje. Och föröka den glädjen så att den sprider över till alla andra. Nästa. Du ska bryta deras ok, deras skuldror och käppar och deras plågade stav som på Midians tid. Här är en referens till Gideon. Berättelsen om Gideon som när deras folk led under midianiternas styre. Och på samma sätt så ska Gud bryta det vi kämpar med. Våra bördor. Det som trycker ner våra skuldror. Och som plågar oss på olika sätt. Och det här är en sak av Jesus kommit. Han vill ju ta våra bördor ifrån oss. Det som trycker ner oss, det vi bär på. Han vill bära tillsammans med oss. Och ibland tar han av oss dem helt och hållet. Beroende på vilken situation vi befinner oss i. Och det handlar ju om att vi låter Gud göra det. Att han tar våra bördor. Kommer till honom. Det här kämpar jag med, det här har jag. Gud, ta det. Och ibland är det så att han tar det helt hållet, är du helt fri. Ibland är det så att han bär det tillsammans med dig. Men som sagt, vad som hände var ju att under gideoniterna, när Gideon kom, så var det Gud som utsåg Gideon. Och genom Guds kraft som de blev fria som folk. Det var Gud som gjorde det. Och det är samma sak med de här bördorna, det vi kämpar på, det vi bär på. Det är Gud som vill ta av oss dem. I vår egen kraft kan vi försöka och lyckas till viss grad. Men när Gud gör det så blir vi fullkomligt fria. Han vill bryta våra ok. Det som bär ner oss. Han vill bära tillsammans oss och ge oss den här friden som övergår vårt förstånd. Vi kan ta nästa bild. Ja, varje stövelburen i ett stridslarm och varje maltet vältrade blod ska brännas upp och förtäras av eld. Om man bara läser den här versen så verkar det helt konstigt vad det här med julen att göra. Men en del av Guds välsignelse är löfte om fred. Att det ska vara fred runt omkring. Tryggt. Vi kan känna oss trygga i honom. Om man tänker då att assyrierna har tagit bort många och det var krig runt omkring, så var ju här ett löfte om också att det kommer en stund när det kommer inte vara likadant. När ni inte ska känna den här pressen på att det är otryggt runt omkring, men att det kommer en tid när vi kan känna oss trygga. Ett löfte om fred. Vi brukar prata om julefrid. Ibland är det som den aldrig infinner sig. Ibland kommer den redan i augusti när den börjar komma fram saker. Och ja, det finns ja, i alla fall någonting där i den här budskapet vi har kring julen. Att ja, men Jesus kom ju med frid till oss. Och den här friden som Gud gör är ju någonting vi behöver söka efter. För den ger ett frid som inombords gör att även om det på utsidan kanske ser väldigt kämpigt ut, man har kämpar och det stormar, så finns ju Gud där. Och ger oss den tryggheten inombords. Men det är också ett löfte om, det finns ju en kommande frid också. En evighet där vi tillsammans med honom, ett hopp och något som komma skall. När vi kan lägga våran börda. Jag har fullbordat mitt lopp. Jag har cyklat färdigt. Nu är jag framme. Nu är jag här. Samtidigt också ett löfte om Jesu återkomst. Det kommer en stund när han kommer tillbaka. Och vi måste inte vara i den här världen längre. Kommer en ny himmel och en ny jord. Han kommer tillbaka. Ta oss dit. När vi slipper allt det här. Och samtidigt som jag pratar om ljus också. Ibland kan det vara en förtärande sak. Som när jag råkar tända på åkern och det brann överallt. Så är det också med det vi bär på ibland. De här bördorna vi bär på, att vi måste ge dem till Gud och han får bränna upp dem. För det är ju en renande funktion i eld. Det renar oss, tar bort det som vi inte ska ha kvar och vi blir rena inombords. Det kan vara jobbigt. För när Jesu ljus lyser in i våra liv så kan det också uppenbara saker som ja, jag måste ta itu med. Och då vill han också komma in och hjälpa dig att ta itu med det. Vi måste våga låta dem komma in och lysa. Och även kanske bränna bort saker och ting som är fel. Vi kan ta nästa bild. För ett barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet. Och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far och fridförste. Här är tagen från Folkbibeln, vers 15. Här går han sedan in i en ganska klar profetia om Jesus. Ett barn blir fött, en son blir oss given. Och på hans axlar vilar herradömet, hans namn är. Det kommer någon. Och för dem var ju ett tecken på att det kommer en messias som ska införa allt det här hos oss. Gud hade en tanke att ja, men Jesus är på väg. Han kommer. Det är han som är kung. Han kommer själv stiga ner, bli människa mitt ibland oss. Och när vi ser på honom, när vi tror på honom, har vi hopp. När vi ser på hans död på korset så har vi hopp om en framtid som är underbar. Jag ska reflektera några saker kring de här fem olika orden eller uttrycken kring den här Messias som Jesus. Ett under. Det står ibland underbar eller underbar i råd. Det finns också olika begrepp. Om man kollar på det hebreiska ordet så kan det betyda under och underbar också. Det begrepp som egentligen tar in många olika uttryck. Och jag tänker att om man tänker på att under, så vi människor, vi letar efter någonting oftast i våra liv. Vi letar efter den här friden, vi letar efter den här tryggheten, den julefriden. Vi söker någonting. Och många gånger är det en omöjlighet. Men för Gud är det ingen omöjlighet. Han är det här vi söker efter. En omöjlighet i mänskliga ögon, men det här är en Guds lösning mitt i alltihop. För när vi befinner oss i de här stunderna så vet jag att det finns någonting mer. Gud har gjort någonting som går bortom vårt förstånd. Han har gett oss en framtid hopp i sig själv. Han är ett under, vårat under, den vi kan se på och känna oss trygghet. Vi kollar på honom och vet att han finns där för oss. Han är en rådgivare. Han är någon som kan hjälpa oss och leda oss på rätta vägar. Han är någon som vet vad vi behöver. Vishet. Att komma till honom och veta att han kommer alltid hjälpa mig på rätt väg. Han vet vad jag behöver. Och vi behöver om och om igen påminna oss om det. Han vet vad vi behöver. Han vet den väg vi kan vandra. Han vill hjälpa oss. Han vill vara där för oss. Han är den bästa rådgivaren mitt i alltihop. Det var ju också så att på den tiden hade ju oftast kungarna rådgivare. Personer som gav dem råd hur de skulle göra. Och det var ju rådgivare som gett kungarna i Israel råd. Hur ska du göra när de här attackerar? Och de här råden var inte bra råd. De här råden gällde ju bort från Gud. Så han ville också visa på att det kommer någon som kommer ge er det bästa möjliga. Han kommer inte ge er råd som leder er bort från Gud, men också det råd som kommer er närmare Gud. För det är som Gud också, att han vill leda dig rätt väg mot honom, mot det bästa för dig. Och det handlar om att följa honom. Han är också en mäktig Gud att även utföra det här. Han har kraft att göra det som är omöjligt för oss. Att se på honom som verkligen är den som kan ta det jag kämpar med. Både mina känslor, mina problem, min vardag, världen runt omkring. Han har makt att förändra på situationer. Låt oss närma oss honom och be honom att också stå för sitt löfte. Var med oss. Han är också en evig fad. Eller en evighet ska man säga. Han är med oss. Det är ingen tillfällig lösning som Gud inför. Och på den tiden var det att då kom en kung och sen försvann den för att gjorde fel val. Det var tillfälliga lösningar hela tiden. Under hela egentligen Juda och Israels historia var det tillfälliga lösningar. Men Gud har tänkt, jag ska införa en evig lösning. Far kan också vara skapare, typ en egen skapare. Så det här kommer vara det som är evigt. Ni kan lita på mig. Sen också att han är en fridsförste. En förste var ju någon officiell person som hade en mandat att göra någonting. Och han här har mandat att ge oss det vi behöver. Han har mandat att ge oss den friden som vi söker efter. Vi kan till nästa bild. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike. Det ska befästas och stödas med rätt och rättfärdighet från nu till evig tid. Herren Sebaots lidelse ska göra detta. Det här är ett löfte om något mycket större än bara en temporär. Ska hända här och nu. Det är ett löfte också om en himmel, en ny jord. Där vi ska slippa det här, där Gud kommer vara med oss. Där vi får leva våra liv i det som är rätt och riktigt. Herren Sebaots liderske ska göra det här. Härskarnas Gud, hans kärlek, vill göra det. Och det är som ändå att han lät Jesus komma hit och dö för våra skull. Av kärlek till oss. Och det behöver vi ta med oss. Att allt han gör är av kärlek till oss. Och vill föra oss närmare till oss. Till honom. Jag tar sista bilden här. Och så, ibland är det så att vi behöver Guds ljus lyser in i våra liv. På olika sätt. Ibland bara för att vi ska få glädje inombord som sprider över till våra grannar. Ibland är det så att vi måste ta itu med saker i våra liv. Ibland är det så att vi bara behöver en påfyllning. Och ibland är det så att han måste bränna bort en del saker i ditt liv. Så låt oss be till Gud innan vi går in också. Påminns om Jesu död och uppståndelse i nattvarden. Tack Gud för att ditt ljus är så mycket större än vi kan förstå, Herre. Tack att du har kommit hit till jorden, Herre. Att du blev en av oss för att vi ska kunna se på dig och se perfektion. Vi kan se en hjälp, någon som alltid finns där för oss, Herre. Tack att du har lovat att vara nära mitt i alltihop, Herre. Tack för ditt ljus som både sprider glädje till var en, men också vill visa oss saker i våra liv som vi bär på, som vi bör ta hand om. Och vill också hjälpa till att bränna bort saker som vi har. Och du vet var en som är här idag. Du vet var vi kommer ifrån. Du vet vad vi bär på. Jag vill skulle tala till oss och visa oss och beröra oss med ditt ljus. Mitt i allt det står med. Tack att du vill vara med oss i varje situation i livet. Både i glädje och sorg. Och allt mitt emellan. Tack att du finns där för oss, för var en här inne. Jag vill bara be för var en som är här under den här julen som kommer fram. Att du får vara där, närvarande. Och att vi ska få känna att du finns där för oss. Att du är där med oss. Jag ber om det i Jesu namn. Vi ska fortsätta med att också påminnas om vad Jesus gjort för oss. Och fira nattvard tillsammans. Så ni som är tillfrågade ska kunna komma upp. Det finns också lite sprit här. Man kan sprita händerna framme. För det är så också när vi påminns om julens budskap så det går det direkt också till vad Jesus gjorde för oss. Han kom för att födas, för att dö. Det låter ganska makabert, men det är också ett stort hopp. Han dog för våran skull, för att vi skulle få liv. Han tog våra bördor på oss, våra synder, allt i han. Så den natt när han blev förrådd. Då tog han ett bröd och så bröt han det. Och sen sa han: det här är min kropp som offras för er. Varje gång ni gör det här så minns det här. Sen tog han bägaren och sa: det här är mitt blod. Det nya förbundet för er. Varje gång ni gör det här, dricker det här och ni äter brödet, så får vi påminnas om Jesu död, uppståndelse, tills dess han kommer åter. Tack Herre för att vi får göra det än idag, Herre. Vi får påminnas om vem du är, Herre. Att du kom till oss som en liten nyfödd bebis. Du växte upp och dog för våran skull. Och genom dig, genom det beslut du tog, och du tog på dig våra synder, så finns det frihet. Det finns hopp om en evig framtid tillsammans med dig. Tack för ditt blod. Tack för vad du har gjort för oss, Herre. Jag tackar dig för det, Herre. Jesus. Vi kommer göra så. Vi har två stationer. Man får komma fram. Välkommen fram.
Ja, tack Herre för att vi får gå in i avslutningen på vårt möte, Herre Jesus. Och Herre, vi bara ber Herre om att få bevara den här atmosfären, Herre, där du liksom talar till oss, Herre. Hjälp oss att öppna våra hjärtan, Herre Jesus. Inför dig, helige Ande, Herre. Tack för att du liksom vill fylla oss, Herre, med tacksamhet, Herre Jesus. Fyll oss med tacksamhet. Låt oss se, Herre, vad du har gjort för oss, far i himmelen, i Jesus Kristus, Herre. Och jag tänker på en gammal sång, Herre. Vi måste gripas av hans kärlek, gripas på nytt, Herre. Och det är det som måste till. Vi måste gripas, helig Ande, av din kärlek, av Jesu kärlek, Herre. Och jag bara ber just nu, Herre Jesus, att du ska bara komma över oss, Herre, som en vårvind, Herre Jesus. Var och en av oss, Herre Jesus, med våra behov, Herre. Det som vi längtar efter, Herre Jesus. Du ser om det är brustna relationer, Herre Jesus, i juletid, Herre. Det skaver och det gör ont, Herre Jesus. Men tack, Herre, för att du är den, Herre, som strålar i härlighet och makt, Jesus. Och Herre, du kom, Herre, och du verkade som Guds lamm, Herre. Men Herre, tack för att vi får ha ett levande hopp, Herre. Att himmelen ska öppnas, Herre. Och den vita hästen ska springa fram, Herre. Med konungarnas kung, Herre. Herre, du som är trofast och rättfärdig, Herre. Herre, vi bara prisar och tackar dig, Herre Jesus. I Jesu namn. Amen. Men Herren välsigne och bevara oss. Och Herren låter sitt ansikte lysa över oss. Gå i frid.